Johannes Pauls II var ju en påve som präglade mycket av min vuxna tid, eftersom han var påve under lång tid. Det jag minns honom mest ifrån, det var ju den stora betydelsen han hade för vad som hände i Polen och Östeuropa. Vi från svensk horisont, vi såg att han hade en stor betydelse, dels med tanke på att katolska kyrkan var stark och solidaritet i Polen var en, ska säga, katolsk färgad fackföreningsrörelse. Men jag tror att vi efterhand börjar förstå den verkliga betydelsen Johannes Paulus II hade för frigörelsen av Östeuropa och kommunismens fall. Och det tror jag taget man från svensk horisont har underskattat.
Det var en påve som talade inom många olika områden. Han riktade även sina ord direkt till politiker och statsmän och talade till dem. Tycker du att han var inspirerande? Tror du att politiker idag kan se honom som en inspirerande man?
Ja, att han hade en stor betydelse för vanliga katoliker, vanliga människor runt om i hela världen. Det vittnar inte minst i samband med begravningsgudstjänsten som var med en enorm manifestation av människor från hela världen och även en bred uppsättning också av statschefer, regeringschefer och andra som kom på besök. Jag tror att han med sitt resande runt om i världen, jag har sett någon siffra om att han mötte direkt flera hundra miljoner människor. Han gav ju katolska kyrkan ett ansikte, men samtidigt också var en, ska säga, moraliskt kraftfull påve som också lyfte fram mänskliga fri- och rättigheter. Mm. Och där finns det ett arv som jag tycker att vi i västerlandet, men också runt hela världen, har anledning att reflektera över. Just den här, ska säga, mänskliga fri- och rättigheterna ut i en moralisk dimension. Och där finns det mycket av värderingar, mycket av tankar som jag tycker personligen blir inspirerad av, men också som borde vara ett föredöme för utrikespolitik och liknande saker. Utrikespolitik idag blir lätt ganska pragmatisk, och det är klart att fullt idealistisk kan man inte vara utrikespolitik, men mer av den här moraliska dimensionen, det behöver vi i utrikespolitiken. Och det gäller både i Sverige och det gäller runt om i hela Europa.
Varför reser en delegation från Sverige till en salig förklaring av en påve?
Nej, men det är ju så att formellt sett kommer en inbjudan till Sverige, eftersom Vatikanen också är en stat och har relationer med andra länder. Formellt sett är det ju statsministern som blir inbjuden, men jag fick då möjligheten att åka. Jag gör det därför att jag tycker att det är viktigt att markera att Sverige vill ha en bra dialog med Vatikanstaten, men också för att vara med själv och lära mig mer också om katolska kyrkan. Jag som minister och ansvarig för statens relationer till trossamfunden, jag ser också som ett sätt att också markera att katolska kyrkan är en viktig kyrka, en viktig organisation runt om i världen. Och Sverige har nytta av att ha en god relation med Vatikanstaten, inte minst för Vatikanstatens alla kontaktytor runt om i hela världen, men också för att bättre förstå den här, ska säga, religiösa dimensionen som ju faktiskt påverkar världspolitiken och händelser runt om i världen. Och det är också en dimension som jag tror vi i Sverige var dåliga på att riktigt förstå fullt ut. Jag tycker det sker ett, ska säga, uppvaknande. Vi förstår mer och mer, inte minst i ljuset vad som händer i Nordafrika. Men att det religiösa dimensioner, religiösa principer, den moraliska kraften som kommer ur religiös övertygelse, den påverkar ju politiken på ett sätt som vi kanske har underskattat i Sverige under många, många år. Vi ser bara de här ekonomiska faktorerna, och de är viktiga. Men det finns också andra dimensioner, och här kan också Vatikanens kunskap, kontakter vara en viktig, ska säga, del av att förstå världen. Och den måste vi i Sverige också ha nytta av.
I Sverige så upplever man ofta en stark misstro mot religion och troende människor. Ofta förknippas religion till och med krig. Och varför tror du att det är så?
Ja, alltså, dels därför att, som jag sa tidigare, att vi har nog en bristande förståelse för religionens kraft i många människors liv. Vi förstår inte alltid det som vi tror är ett religiöst krig. Vi kan ta exemplet Irland, Nordirland, de konflikter som finns där, som då får en slags krig mellan katoliker och protestanter, men som egentligen där är en social konflikt. Det som händer i Mellanöstern förstår vi inte heller fullt ut, utan förstår religionens betydelse. Men det är inte religionen i sig, den innersta kärnan av religionen, som krigar med varandra, utan det är oftast maktberusade människor eller att det finns ekonomiska krafter som bekämpar varandra. Men där religionen spelar roll ändå. I Sverige så tror jag att vi har en problematik med mer av okunskap om religionens betydelse. Det är det största problemet. Man kan inte hantera de här frågorna, och det leder ofta till att vi antingen ignorerar eller kanske till och med avvokt inställda. Men du kan inte fullt ut förstå ett land, en kultur, en konflikt i en värld om vi inte också förstår vilka religiösa krafter och värderingar som finns i botten. Det är för de präglar människor, oavsett vad vi tycker. Och den där kunskapen brister många gånger, både bland politiker och bland tjänstemän som jobbar med exempelvis utrikesförvaltningar och i statlig byråkrati och liknande saker.
Den senaste tiden så har din röst hörts mycket i debatten om bidrag till trosamfund i Sverige. Hur ställer du dig i denna fråga?
Ja, alltså vi har ju idag i Sverige ett bidrag till trosamfunden på samma sätt som vi har bidrag till kultur och idrott och många andra saker. Och det är väl viktigt av två skäl. Dels för att pengarna i sig alltid är viktiga, men också för att markera att det finns ett värde i vad religiös verksamhet bedriver. Jag har väl lyft på diskussionen om att man måste titta över med bidragen eftersom de har legat exakt stilla under rusket många år. Och vi har också många nya religiösa strömningar i Sverige med, tack vare invandringen. Vi märker det i katolska kyrkan som växer, vi märker det också i muslimska samfund, vi märker det också i kristna kyrkor ifrån Mellanöstern, syrisk ortodoxa exempelvis. Så att vi har en ny religiös karta i Sverige och de här spelar en viktig roll, både för människorna men också för att tro att lösa en del av integrationsproblem vi har. Och där kan också staten med hjälp av också bidrag hjälpa till att, det ska säga, frigöra krafter och stötta de goda krafterna. Så att jag tycker det spelar en riktig roll. Sen måste vi alltid diskutera på vilket sätt. Vi inför ju nu i Sverige också en avdragsrätt för gåvor till ideella organisationers hjälpverksamhet. Där också självklart kyrkors hjälpverksamhet kommer att finnas med i bilden. Så att på olika sätt så kommer vi att förstärka stödet. Med exakt hur det är för tid att säga.
Den katolska kyrkan talar ofta om positiv laicitet. Där stat och kyrka agerar inom sina områden sida vid sida och erkänner varandra. Hur ser du på det?
Jo, det är viktigt. Vi har ju tagit ett avtal mellan vad vi kallar civila samhället och staten och det offentliga för att just tydliggöra spelreglerna. Därför att i Sverige blir det lätt så att vi tycker det är bra med ideella organisationer och så vill vi gärna lämpa över uppgifter på dem därför att vi inte har råd med det i det offentliga. Det sker ute i kommunerna en hel del. Istället ska man ju se att offentliga har sin viktiga roll. De ideella organisationerna, inte minst kyrkorna, har sin viktiga roll. Och man ska hitta så sätt att samverka. Och det märker vi på många områden så vet vi att exempelvis det offentliga räcker inte alltid till. Eller det, allt det här, i Sverige har vi ett ganska finmaskigt nät av offentliga insatser. Men även de har sina hål och når inte överallt. Vi märker att det finns människor som exempelvis inte har tilltro till offentliga myndigheter när man är knipa på olika sätt i livet. Och där kan kyrkan vara en organisation, en kraft som man har mer tilltro till. Vi märker det exempelvis när det gäller människor som har psykiska problem. Vi märker människor som har kanske kommer till Sverige från andra länder där det är offentligt lika med en polismakt, en brutal polismakt. Och då kan kyrkan exempelvis vara en kraft som man har förtroende för och som kan vara länk. Så vi behöver varandra. Det finns många sådana exempel på. Sen finns ju många andra insatser som en kyrka gör som inte offentliga kan göra. Exempelvis hjälpa människor att hantera livets verkligen svåra stunder. Hantera frågan om livets mening och de här stora livsfrågorna. Så kyrkor och samfund spelar en oerhört viktig roll i ett samhälle. Och jag ser med min roll som minister att också delvis vara med och synliggöra den här kraften. För att vi inte ska glömma bort den.
Under den senaste tiden talar man mycket om religionsfrihet. Påven Benediktus XVI la sin tonvikt i sitt årliga fredsbudskap den 1 januari just på vikten av religionsfrihet i vägen till fred.
Ja, det är självklart och det är ju en viktig del av de mänskliga fri- och rättigheterna. Och där måste vi vara aktiva. Och, alltså, religionsfrihet är ju både rätten att kunna avstå från religion men det är också rätten till religion. Om det är båda dimensionerna är viktiga att de måste finnas parallellt med varandra. Och det som är statens uppgift är att verkligen värna om religionsfriheten. Men däremot inte just lägga sig i hur man uttrycker sin religion. Där tror jag Sverige kan vara ännu mer aktiv på det utrikespolitiska planet. Både genom biståndspolitiken och genom också den allmänna utrikespolitiken. Att just lyfta fram religionsfriheten som en viktig dimension. För att den är intimt förknippad med alla andra mänskliga fri- och rättigheter.
Jag tackar dig så hjärtligt.
Ja, tack så mycket.